إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في فتشتر قيام كتاب بلوغ المرام كتاب الجامع دافي فرا لكون بريد قيام كتاب الذكر بوكن أم الذكر وبنبدأ فرا لكون للفوائد eller många fawaid med att göra dhikr från Ibn Qayyims bok Al-Wabil al-Sayyib, cirka 30 stycken nyttor mashallah, och vi gick igenom de fyra första haditherna. Och vi fortsätter idag inshallah ta'ala på samma spår. Och författaren nämner här exempel på dhikr. Han nämner den första hadithen från Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Den som säger dessa ord 10 gånger kommer att få belöningen av att han friat 4 av de dyraste eller mest värdefulla av slavar från Ismails barn. Muttafaqun alayh. Och i Sahih Muslim lades det till: den som säger la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Den som säger dessa ord 10 gånger får belöningen av att han friat 4 stycken slavar. Och att fria en slav i islam är en av de bästa av gärningar. Till och med det har nämnts i vissa hadither att den som friar en slav kommer Allah att fria från helvetet. Yani det finns en enorm belöning, itqu raqabah, att fria en förslavad muslim, att köpa en sådan fri. Och det här är något som vi kanske har svårt att relatera till idag, då det inte finns några slavar, men det har funnits sedan urtider, så har det funnits slavar. Och yani folk man har köpt och man har sålt, och dessa slavar har varit väldigt dyra. Kan kosta kanske med dagens pengar flera hundratusen. Så att fria sådan för Allahs skull är någonting som ger en enormt stor belöning. Och här nämns då 4 stycken av Walad Ismail. Och just Aulad Ismail nämns här för att de är yani bland den noblaste av härkomst. Ismail var ju förfader till de flesta av araberna. Så att det nämns här att det är då något väldigt nobelt, mashallah. Så här nämns då en enorm belöning att göra den ett väldigt, väldigt enkla dhikr. Att säga la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 gånger. Och denna hadith, den är mutlaq. Det vill säga att du kan säga dem när du vill. Okej, då får du denna belöning. Nu 12 på dagen, 4 på eftermiddagen, alla kejfet, som du känner för. Vissa andra hadither nämner mer specifikt att man kan säga dem efter salat al-fajr och efter salat al-maghrib. Att det finns också en enorm belöning i att göra det. Vissa hadither nämner att du suddas bort 10 synder, du får 10 belöningar och så vidare. Och också om man säger dem 100 gånger på morgonen får du också skydd från en shaitan hela dagen. Så att, det finns lite olika varianter på att säga dessa mycket mäktiga ord. La ilaha illallah. Och det är den bästa dhikr som finns. La ilaha illallah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Wahdahu la sharika lah. Han som inte har någon partner. Det här är ta'kid. Yani man betonar. Yani du säger wahdahu la sharika lah. Han som inte har någon partner. Det är egentligen inkluderat i la ilaha illallah. Men för att betona. Allah ensam har rätt att dyrkas. Vi ser ingen sann Gud förutom Allah. Han har ingen partner. Eller man betonar. Wahdahu la sharika la lahul mulk. Han, till honom tillhör herraväldet. El mulk. Biadihil mulk. Wa lahul hamd. Och alla lovprisningar tillkommer honom. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Och han har makten att göra exakt allting. Det finns ingenting som är omöjligt för Allah subhanahu wa ta'ala. Så mashallah, en väldigt mäktig dhikr som man kan säga. Han nämner sen hadith Abi Huraira radiyallahu anhu där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: den som säger subhanallahi wa bihamdihi 100 gånger kommer att få 100 synder förlåtna. Huttat anhu khataya, kommer att få sina synder förlåtna även om de är lika många som skummet på havet. Muttafaqun alayh. Den som 100 gånger säger subhanallahi wa bihamdihi får sina synder förlåtna. Och här nämner al-ulama, de lärda, yani får sina mindre synder förlåtna. Får sina mindre synder förlåtna. För att det är inte ma'qul att en person gör stora synder, al-kaba'ir. Och sen säger de här subhanallahi wa bihamdihi 100 gånger och blir förlåten för alla stora synder. Det är inte det som menas, utan vad som menas är att han blir förlåten för de mindre synderna. Vad beträffar al-kaba'ir, de stora synderna, så måste man alltid göra tauba. Man måste ångra sig. Och det räcker inte bara att man gör en god gärning och så tror att man är förlåten. Utan där måste man göra tauba. Eller hur? Och tauba, som ni vet, har vissa villkor. Att man är uppriktig, man lämnar synden, man ångrar sig och intalar sig själv att inte göra om synden. Det är en uppriktig tauba. Taubatan nasuha. Som vi alltid och ständigt ska göra dagligen. Mashallah. Men kolla här. Den här enkla dhikr också. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Sudda bort dina mindre synder. Även om de skulle vara lika många eller lika mycket som skummet på havet. Och det är enormt mycket, eller hur? Så mashallah, de här orden, sudda bort en synder. Och generellt, jag har nämnt det förut, Allah Azza wa Jal säger innal hasanat yudhibna sayiat, att de goda gärningarna sudda bort de dåliga. Och att minnas Allah ifrån de goda gärningarna. Och bland de bästa av de goda gärningarna. Så att göra dhikr generellt, överlag, sudda bort dina synder. Säg subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allt det här sudda bort ens synder, subhanallah. Och liknande också, han nämns i den sista hadithen i Sahih Bukhari, väldigt vackert. Kalimatani, khafifatani ala lisani, habibatani ila rahmani, thaqilatani fil mizani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Kalimatani, två ord. Khafifatani ala lisani, de är lätta att säga. Habibatani ila rahmani, de är älskade av rahman. Thaqilatani fil mizan, de är tunga i vågen. Vilka är de? Subhanallahi wa bihamdihi, dessa ord. Och subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi al-azim. Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim. Så de här som nämndes här, subhanallahi wa bihamdihi. Och man kan också säga subhanallahi al-azim. Ja, de här orden tillsammans är också älskade av Allah Azza wa Jalla. Eller man kan välja att bara säga subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Yani du kan repetera dem hur många gånger du vill per dag. Eller hålla dig till att säga dem 100 gånger. Mashallah. Det berättas också här från Jawariya bint al-Harith radiyallahu anha. Där hon säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa till henne: jag har sagt 4 ord efter dig. Om dessa ord skulle vägas med det som du har sagt hela dagen, så kommer de att väga tyngre. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Berättade Muslim. Och vad hände Jawariya? Hon satt en morgon efter morgonbönen och gjorde dhikr. Och profeten alayhi salam var där och han gick ut. Och så kommer han tillbaka vid duha, en flera timmar efteråt, på förmiddagen. Och hon sitter kvar och gör dhikr. På samma sätt. Och då så säger profeten alayhi salam dessa ord. Att jag gick ut och jag sa de här 4 orden som överträffar och väger tyngre på domedagens våg än de orden du har suttit och sagt, repeterat. Och det här bevisar att viss dhikr är bättre än annan dhikr. Viss dhikr ger mer belöning än annan dhikr. Det är inte alltid inte samma belöning i islam att du får 10 hasanat för varje ord. Utan vissa saker väger tyngre än andra. Och bland de bästa av dhikr är de här 4 orden som han sa. Han sa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Yani subhanallahi wa bihamdihi antalet av Allahs skapelser. Yani antalet av det Allah har skapat. Och vad är antalet av det Allah har skapat? Yani antalet stjärnor, planeter, antalet sandkorn, antalet vattendroppar, antalet hårstrån, antalet träd. Ja, mashallah. Subhanallah. Yani subhanallahi wa bihamdihi, antalet av allting han skapat. Rida nafsihi. Och subhanallahi wa bihamdihi, lika många eller lika mycket över allting Allah är nöjd över. Yani vilka saker är Allah nöjd över? Vilka personer är Allah nöjd över? Alla malaika, alla mu'minin, alla de saker som människan gör eller säger som Allah är nöjd över. Hur många är de? De är också otroliga. Otroligt många. Wa zinata arshihi. Och subhanallahi wa bihamdihi, vikten av Allahs arsh, Allahs tron. Och det här bevisar att Allahs arsh, Allahs tron, är någonting som vi ska tro på. Allah nämner det i Koranen, Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, att Ar-Rahman, den nådrike, har rest sig över tronen. Allah är över sin arsh. Och al-arsh är en tron. Det är en tron som är enligt al-ulama den mäktigaste skapelsen. Och inte som Ahlul Bid'a säger att al-arsh betyder Allahs makt. De förnekar al-arsh och säger att det betyder hans makt. Och det här är fel. Utan det är en riktig arsh. Och det har nämnts att det är 8 änglar som kommer att bära den på domedagen. Och så vidare. Så att Allah Azza wa Jal är över sin arsh. Och här nämner man då subhanallahi wa bihamdihi, vikten av Allahs arsh. Och hur stor är inte den? Wa midada kalimatihi. Och subhanallahi wa bihamdihi, midada kalimatihi, yani bläcket det skulle ta att skriva hans ord. Och Allah Azza wa Jals ord tar aldrig slut, som Allah nämner i Koranen. Allah Azza wa Jals ord, hans tal, tar aldrig slut. Vi tror på att Allah Azza wa Jals talar. Han talar till sina profeter, han talar till sina änglar, han kommer tala till folket i paradiset. Allah Azza wa Jals yatakallam. Och Allah Azza wa Jals tal tar aldrig slut. Och därför nämner Allah Azza wa Jal i Koranen att om haven skulle vara bläck och pennorna på jorden eller träden på jorden skulle vara pennor, så skulle havet och träden ta slut innan Allahs ord tar slut. Och du vet, Jenny, så här lite bläck, du kan skriva böcker. Vad ska vi då säga om världens hav? Skriv med dem, Jenny, Allahs ord kommer att överträffa. De kommer aldrig ta slut, subhanallah. Och från Allahs tal är Koranen, Zabur, Al-Injil, Al-Taurat. Det är från Allahs tal. Och som vi sa, det han har uppenbarat till sina profeter. Så det här dikker är väldigt bra att säga. Man kan säga det på morgonen eller på dagen. Vad säger man då? Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Och det kan vara svårt nu att kanske om man inte kan den att memorera. Men alhamdulillah, denna dua och denna dikker finns med i dua-böcker. Och idag använder ju folk kanske inte så mycket böcker. De finns med i dikker-appar. Kalla det ner en app, mobilen, med adkar. Dikker som du ska säga. Och du har ingen ursäkt. Finns på engelska, finns på svenska, finns på alla världens språk. Dikker-appar med dikker som man säger. Eller om du har en liten bok som Husnul Muslim. Mashallah, de här adkar finns med i boken. Så att man memorerar dem och sysselsätter sin tunga med dessa mycket mäktiga ord, mashallah. Det berättas också sen i boken från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Al-baqiyat as-salihat la ilaha illa Allah." De fromma orden eller de fromma gärningarna som kommer att bestå är la ilaha illa Allah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Här nämns al-baqiyat as-salihat. Och de här nämner Allah Azza wa Jal i surat al-Kahf också. Sura 18 i Koranen nämns al-baqiyat as-salihat. Och salihat, rättfärdiga, fromma, bra. Al-baqiyat, yani de som består och kvarstår. De som är bestående. Så vad menas här med dessa? Yani från de gärningarna som kommer att bestå och stanna kvar med dig är dessa ord. Subhanallah. Och generellt, vad är al-baqiyat al-salihat? De lärde har diskuterat. Men som många lärde nämner, det är inshallah alla goda gärningar. För världsliga saker, dunya, pengar, hus, bil, muskler, allt det här, det är inte baqiyat. Det är inte något som kommer att bestå. Det kommer att försvinna. Kullu man alayha fan. Allt på jorden kommer att förgå och kommer att försvinna. Eller hur? Och vad är det enda vi tar med oss in i graven? Våra gärningar. Bra eller dåliga? Så de är baqiyat. De finns kvar. Man kommer att finna sina gärningar framför sig på domedagen. Hänger ni med? Så du säger subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. De sparas. Belöningen sparas. Och presenteras för dig på domedagen. Och förvandlas sen till belöning. Så det är en investering. Hänger ni med? När du säger dessa ord, mashallah, så kommer din belöning att öka hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och al-baqiyat al-salihat omfattar alla goda gärningar. När du ber Isha, två rakat sunna, du fastar Ramadan, du fastar sunna, du betalar zakat, sadaqa, du är vänlig med dina föräldrar, du gör dua. Allt detta är från al-baqiyat al-salihat. Vars belöning kommer att sparas för dig på domedagen. Sen berättar författaren från Samura ibn Jundub radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ahabbul kalam ila Allah arba. De mest älskade orden till Allah är fyra. La yadhurruka bi ayyihinna bada't. Det spelar ingen roll med vilka av dem du börjar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Berättat av Imam Muslim. Mashallah. Ahabbul kalam ila Allah. De mest älskade orden till Allah Azza wa Jal är dessa fyra ord. Och det spelar ingen roll i vilken ordning du säger dem. Ahabbul kalam ila Allah. Och också profeten alayhi salatu wasalam, han sa ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams. Dessa ord är mer älskade till mig än allt som solen har rest sig över. Dessa fyra ord. Och en annan hadith, hunna min al-Qur'an. De är från Koranen. Dessa ord finns i Koranen. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Och det här är ikhwa. Kolla här, de mest älskade orden till Allah. Mest älskade orden till profeten Muhammad alayhi salatu wasalam. Okej? De här orden är från al-dhikr al-mutlaq. Yani generell dhikr som du kan säga när du vill och hur mycket du vill. Vi talade om det förra veckan. Vi talade om vikten av att ens tunga ska vara fuktig och upptagen med att minnas Allah. Du är på bussen, du går på gatan, du är på jobbet, du är hemma. Säg bara subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Du behöver inte räkna. Vem räknar åt dig? Allah, al-malaika. Spelar ingen roll. Du behöver inte ha någon tesbih eller du behöver inte räkna alls. Säg dem 876 gånger eller hur många gånger du vill, spelar ingen roll. Okej? Okay? Så subhanallah. Du kan säga andra ordningar också. Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, som du vill. Men vissa ulema nämner att ändå det här är den ordningen som profeten alaihi salam nämnde i hadithen och i flera hadither. Då är den kanske bättre. Men det är ingen skada skett om du säger dem i en annan ordning. Hänger med? Säg dem när du vill och hur mycket du vill. De mest älskade orden till Allah azza wa jal. Och det har också nämnts i hadither att de här orden är yani ghiras al-jannah. Men varje gång du säger dessa ord planteras till dig ett träd i paradiset. En nakhla, yani ett palmträd i jannah. För du säger subhanallah, ett palmträd i jannah. Alhamdulillah, ett palmträd i jannah. Och al-jannah är där förberett. Yani qi'an, den jorden är bördig. Den är bara väntad på att den ska brukas och planteras. Så redan här i dunya kan man börja bygga sitt paradis. Är det inte så? Inte bara att försöka få sig att komma in i paradiset, men också att få ett större paradis. Att få mera belöning i själva jannah. Ni vet, ber 12 rakat sunna om dagen, du får ett slott i jannah. Du får ett slott i jannah om du talar väl, du matar behövande, du ber på natten. Och så vidare. Det finns enormt mycket belöning att yani, förbereda i till nästa liv. Han nämner också från en hadith Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ya Abdullah ibn Qais Alla adulluka ala kenzin min kunuzil janna la hawla wa la quwwata illa billah. Ja, Abdullah ibn Qais, ska jag inte berätta för dig en av paradisets skatter? Säg la hawla wa la quwwata illa billah. Muttafaqun alayh. Mashallah. Det här ordet är också bland de bästa av dhikr. La hawla wa la quwwata illa billah. Vet du vad det här ordet betyder? Många säger det här ordet utan att veta vad det betyder. La hawla wa la quwwa. La hawla, al-hawl, betyder här, det finns ingen rörelse, det finns ingen händelse. Vi kan inte göra någonting. Wa la quwwa, och ingen styrka, kraft eller makt. Förutom om Allah vill. Illa billah. Yani, vi är handlingsförlamade. Vi kan inte göra någonting. Vi kan inte röra oss, vi kan inte ta initiativ, vi har ingen styrka, kapacitet att göra någonting förutom det som Allah vill. Hänger ni med? Så det här ordet är ett ord av isti'ana. Man söker Allahs hjälp när man säger det här ordet. Hänger ni med? La hawla wa la quwwata illa billah. Och det är en av skatterna från paradiset. Kenzun min kunuzil janna. Vill ni inte ha en skatt i janna? Det vill vi alla ha, eller hur? Så repetera också det här ordet. La hawla wa la quwwata illa billah. När du vill, hur mycket du vill. Också dhikr mutlaq. En generell dhikr som du kan säga när du vill. Sen börjar författaren att tala om ett dua. Ett dua. Dhikr, dua. Och ett dua, mashallah, är då att åkalla Allah subhanahu wa ta'ala. Och de lärde sig att dua är av två kategorier. Dua al-mas'ala och dua al-ibada. Dua då man ber om någonting och dua då man söker någonting genom att utföra någonting. Dua al-ibada. Jag ska förklara. Den vanliga definitionen av dua som vi alltid använder, det är att man ber till Allah. Man säger, ja Allah, ge mig jannah. Eller hur? Det är dua. Lyfter händerna, du säger, ja Allah, ge mig al-jannah. Det är dua. Taib. Men du kanske tänker sig, jag vill ha jannah. Jag är haram. Jag vill ha Allahs förlåtelse. Jag ber två rakat till Allah. Det är också dua. Du kan be om Allahs förlåtelse. Dua. Eller han gör wudu. Han ber i hopp om att Allah ska förlåta honom. Söker han inte Allahs förlåtelse? Exakt samma sak som han sökte när han bad Allah om förlåtelse. Eller hur? Så det är också att be om någonting. Att eftersträva någonting. Att försöka uppnå någonting genom att göra någonting. Hänger ni med? Så dua är av två kategorier. Dua, att be om någonting. Och dua, att utföra någonting för att få någonting. Dua al-ibada. Okej? Och båda är eftertraktade i al-islam. Och vad som författaren här syftar på är den första kategorin. Yani dua, att du frågar verbalt, du ber om någonting. Och Ibn al-Qayyim nämner i hans bok Al-Jawab al-Kafi, han säger att dua min aqwa asbab fi daf' al-makruh. Att dua är bland de starkaste av orsaker i att avvärja ondska. Yani vi alla människor vill avvärja ondska i vårt liv. Vem vill drabbas av ondska, prövningar och motgångar och sjukdomar och fattigdom? Ingen vill detta. Och subhanallah, dua är en av de starkaste medel för att avvärja all form av ondska. Wa husul al-matlub. Och dua är också en av de största faktorer till att uppnå det man söker. Wa huwa adwul bala. Det är också den som avvärjer prövningar. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Den stoppar prövningar och om de väl drabbat så tar den hand eller den liksom tillrätta ställer dessa prövningar. Wa yamna nuzuluhu. Och dua hindrar också prövningar från att ens drabba människan. Wa yarfa'uhu idha nazal. Och dua tar bort prövningarna om de väl drabbat den. Wa yukhaffifuhu idha nazal. Eller underlättar prövningarna om de drabbat den. Wa huwa silahul mu'min. Och dua är den troendes vapen. Den troendes vapen. Och det här som han nämner, eller ulema, vi ser ofta att vi muslimer är i underläge i många av våra länder, vi är förtryckta och så vidare. Fiender är de som tillverkar våra vapen, vi har oftast sämre vapen och så vidare. Men som han alla, vi muslimer äger ett vapen som ingen av våra fiender äger. Och där är dua. Och det är det starkaste vapnet som finns. Man ska aldrig underskatta dua. Och det är jätteviktigt, ja, ikhwan. Man kan inte annat än att bli ledsen när man kollar på nyheterna. Den muslimska umman, vad som händer. Vad som händer med våra bröder nere i Kina till exempel. Våra urduiska bröder. 2 miljoner sitter i koncentrationsläger. Koncentrationsläger, 2 miljoner och hela världen är tyst. Ingen gör någonting. Är det inte så? Alla är helt likgiltiga, subhanallah. Men vi kan gråta över folk som dog i koncentrationsläger för 50 år sedan. Vilket självklart också är fel. Men varför gör vi inte någonting åt det som händer idag? Eller hur? Varför stoppar vi inte det? Och då kanske man ibland blir, och det här är bara en av de prövningarna. Vad händer i Syrien? Vad händer med våra bröder i Yemen? Vad händer överallt igen? Muslimerna lider, subhanallah. Och då känner man sig ibland hjälplös. Vad kan jag göra? Jo, du kan göra någonting väldigt mäktigt. Du kan göra dua till Allah Azza wa Jal. Och vissa säger det här felaktigt. De säger det minsta vi kan göra är dua. Har ni hört det? Det minsta vi kan göra är dua. La. Bland det största du kan göra är dua. Bland det största. Och om du sitter på världens mäktigaste armé och du kan hjälpa dem, då är ändå det mäktigaste du kan göra att göra dua. Glöm aldrig det. Och säg inte det minsta vi kan göra är dua. Eller typ, vem är jag att min dua ska besvaras? Men inshallah, du kanske är stor hos Allah Azza wa Jal. Kanske din dua är den som kommer att, Allah kommer att besvara den. Han kommer att ta bort denna prövning från dina bröder. Och när man gör dua, också en jätteviktig sak, så blir man aldrig tomhänt. Ibland man tänker, jag gör dua förgäves. Det är lönlöst. Och det här är helt felaktigt tänkande. Det är haram att tänka på det här sättet. Profeten alaihissalam, han sa att ingen ska säga da'autullahi falam yustajabli. Jag har gjort dua och min dua har inte blivit besvarad. Det här är fel. Ett, när du gör dua så dyrkar du Allah och du får belöning. Du får belöning av att göra dua. Rent hypotetiskt, om du inte skulle få din dua besvarad, du får ändå belöning för att du har dyrkat Allah. Okej? Okay? Och två, profeten alaihissalam har nämnt att när man gör dua så får man alltid en av 3 eller 4 saker. Du får det du ber om, eller Allah avvärjar istället någonting ont, eller Allah förskjuter den här saken till dig, eller Allah ger dig någonting bättre. Och då så sa sahaba, ya Rasulullah, idha nukthir. Ya Rasulullah, då kommer vi göra mera dua. Så Allahu akbar. Yani vad som finns hos Allah är mer. Hänger ni med? Yani, tänk dig nu, du gör dua. Yani, du kommer inte ta ner dina händer tomhänt. Du får alltid någonting. Du säger, Allah ge mig en fru. Han vill gifta sig. Allah ge mig en fru. Han kanske får det nu. Idag, imorgon. Eller, det kommer senare. Eller Allah tar bort en prövning. Någonting värre. Någonting dåligt. Eller Allah ger honom någonting bättre. Subhanallah. Eller spara belöningen till honom i nästa liv. Allah, han är al-Hakim. Han vet vad som är bäst för oss. Och när det är bäst för oss att få en specifik sak. Så subhanallah, dua är så otroligt mäktigt. Och därför ska man aldrig underskatta dua. Aldrig, aldrig ta lätt på den här frågan. Det är någonting otroligt stort. Och inte bara det. Allah Azza wa Jalla har också lovat att besvara våra dua. Och Allah håller alltid vad han lovar, eller hur? Är det inte så? Allah håller vad han lovar. وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah har sagt, åkalla mig så kommer jag att besvara er. Åkalla mig och jag kommer att besvara er. Ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Och vi tänkte då nämna de första haditherna bara här. Den första hadithen berättas från Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam sa, inna du'a huwa al-ibada. Ad-du'a är dyrkan. Eller dyrkan är ad-du'a. Berättad av al-arba'a, de 4, och den är autentisk enligt Tirmidhi. Och hos Tirmidhi så sades det en liknande hadith, ad-du'a mukhul ibada. Att själva stommen i ens dyrkan är att göra du'a. Och i en liknande hadith från Abi Huraira så sa profeten a.s. Laysa shay'un akrama ala Allah min ad-du'a. Att det finns ingenting mer älskvärt och nobelt hos Allah än ad-du'a. Nå, 3 stycken hadither som alla handlar om vikten av att göra ad-du'a. Ad-du'a, inna ad-du'a huwa li'ibada. Här säger profeten a.s.w. att dyrkan är att göra dua. Och den här uslub kallas på arabiska för uslub al-hasr, att man begränsar någonting. Och det här har nämnts i flera haditer, som till exempel ad-din och nasiha. Att ge uppriktiga råd är, yani religionen är att ge uppriktiga råd, uppriktighet. En annan hadith, al-hajj och arafa. Att stå i arafa är att göra hajj. Vad menas med detta? Hajj är många saker. Du gör saker dagen före, dagen efter, men yani det mäktigaste momentet i hajj är att stå i arafa. Hänger ni med? Och samma sak, den andra hadithen, al-birru husnul khuluq. God karaktär är fromhet. Fromhet är god karaktär. Yani god karaktär är bland de mest utmärkande och viktigaste sakerna av fromhet. Och samma sak här, al-ibada, yani dua, är bland de viktigaste aspekterna av dyrkan. Bland det bästa du kan göra av dyrkan är ett dua. Hänger ni med? Så dua är någonting som är väldigt, väldigt älskvärt hos Allah Azza wa Jal. Och därför nämndes det den sista hadithen här, att det finns ingenting mer akram, yani ärofullt och älskvärt hos Allah än ett dua. Innan Allah Azza wa Jal älskar ett dua. För Allah Azza wa Jal, han är al-karim. Han är den generösa. Han är al-wahhab, al-mannan, al-razzaq, al-sami' al-du'a, den som besvarar du'a, den som försörjer, den som ger. Och Allah är generös. Han älskar att ge. Allah älskar att ge. Allah blir arg om vi inte ber honom. Allah, som han nämns i hadithen, blir arg om vi inte gör du'a till honom. Till skillnad från människan. Människan blir arg när vi ber honom om någonting. Säg, stick, du bara tigger. Eller hur? Du vill bara ha. Du vill ha mina saker. Men Allah blir arg om du inte ber honom. För Allahs skatter är oändliga. Tar aldrig slut, mashallah. Och därför, subhanallah, lyssna på den här method, den här liknelsen. Den mycket mäktiga hadithen där Rasulullah a.s. säger: وَلَوْ أَنَّ الْإِنْسِ وَلَوْ أَنَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ مِنْ أَوَّلِهِ مِلَ آخِهِ قَامُوا فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ. Och människorna från den första till den sista, och jinnerna från den första till den sista, stod på en och samma plats och frågade Allah om deras mäs'ala, yani allt som de önskar sig. Och Allah gav varenda person hans önskningar. Så skulle detta inte minska från Allahs rikedom mer än vad havet minskar av att en nål doppas där i. Yani, ni hängde inte med här. Om alla människor och alla jinner som någonsin har levt och kommer att leva, hundratals miljarder, alla gör dua till Allah samtidigt om allt de vill ha. Inte en önskning i var, utan allt de vill ha. Eller bara du skulle kanske önska flera miljoner saker. Alla önskar samtidigt allt vad de vill ha. Och Allah ger dem allt de vill ha. Hur mycket kommer Allahs rikedomar att minska? Som att du doppar en nål i havet. Hur mycket fastnar på nålen? Max en droppe, eller hur? Är det ens någonting värt att nämna? Och då säger ulema, det är inte ens så att Allahs rikedomar minskar, för havet fylls alltid på. Det regnar och det kommer nytt vatten och så vidare. Och samma sak med Allahs rikedomar. Allah säger bara kun fayakun. Men det blir och det blir. Så man ska aldrig underskatta. Man ska aldrig, vissa tänker sig, jag har bett Allah för mycket. Wallah, jag gjorde dua igår. Jag skäms att göra dua idag. Ni ber Allah hela tiden, 24-7, om exakt vad du vill, hur mycket du vill. Skäms inte. Utan lyft dina händer och be Allah Azza wa Jalla om allting som du önskar. Mashallah. Och det nämns här också i förklaringen, liknande att Salman al-Farisi radiyallahu anhu sa att profeten a.s. säger att Allah Azza wa Jalla yastahi, skäms över att en person lyfter upp sina händer. Yabsut al-abd ilayhi yadayhi yas'aluhu fihima fayarudduhuma khaibatayn. Allah, yani yastahi, att en person lyfter upp sina händer, en tjänare, och ber Allah och att han tar ner händerna tomhänt. Allah tycker inte om det här. Yani att du ska be om någonting och du ska inte få någonting. Yani du måste få någonting, förstår du? Och den här hadithen är också ett bevis på att det är sunna när man gör dua att lyfta på sina händer. Att det är en sebab, yani en orsak till att få ens dua besvarad. Att Allah Azza wa Jalla ska besvara ens dua. Och en annan hadith som också relaterar till detta, det är den hadithen där profeten alaihissalam säger att Allah säger ana indi dhanna abdi bi, jag är så som min tjänare tror om mig och jag är med honom om han minns mig. Och det är också viktigt, när man gör dua så ska man alltid tro det bästa om Allah. Vissa av dem gör dua och säger jag kommer ändå inte få det jag ber om, men jag försöker. Allah kommer inte besvara mig, men jag ber ändå. Det är fel att tänka så. Är det inte så? Tänk positivt. Tänk Allah, han är karim. Allah kommer att ge mig. Allah har lovat att ge mig, Allah kommer att ge mig. Och därför nämnde profeten alaihissalam falyazim, yani var bestämd när du ber. Och säg inte inshallah om du vill ge mig. Ja Allah, ge mig jannah om du vill. Nej, för ingen kan tvinga Allah. Du kan inte sätta någon villkor på Allah. Du säger Allah, ge mig. Om han inte vill ge det, han kommer inte ge det. Men be, och inshallah du kommer att få det du ber om. Och Allah är så som du tror om honom. Så tro alltid det bästa om Allah. Han är karim, han är generös, han älskar dig, han vill ge dig allt detta goda som du ber om. Så tro alltid det bästa om Allah azza wa jalla. Och den här hadithen är generell. När du syndar, vad ska du tro om Allah? Att han är förlåtande. Han älskar dig. Han vill förlåta dig, eller hur? När du är fattig, när du är prövad, du har motgångar, vad ska du tänka om Allah? Positivt. Att Allah gör det här för att han älskar dig. Den Allah älskar kommer han att pröva. Och du tror gott om Allah, att Allah inshallah kommer ta bort det här från dig. Eller belöna dig mångfaldigt i nästa liv. Och så vidare. Men tro alltid gott om Allah azza wa jall. Och tro aldrig negativt om Allah azza wa jall. Det nämns också sen från Anas radiallahu anhu att Rasulullah alaihi salatu wassalam säger att du'a bejna al-adhani wal-iqama la yurad. Att du'a mellan al-adhan och al-iqama nekas inte. Nekas inte. Det finns vissa generellt att du'a accepteras. Eller hur? Allah har lovat att acceptera våra du'a. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Generellt, när som helst, hela dygnet. Men det finns awqat, det finns timmar och stunder och dagar där det finns större chans att du'a accepteras. Hänger ni med? Och en av dessa stunder är mellan al-adhan och al-iqama. Som nu till exempel imamen gjorde adhan, eller al-muadhin gjorde adhan och sen gjorde han iqama. Man brukar vänta 10 minuter, en kvart ungefär i muslimska länder. Den här tiden är du'a besvarad. Och vissa lärda säger varför? För att man är i salah. Det har nämnts i haditherna att den som väntar på salah är i salah. När du sitter och väntar på att man ska göra iqama, då är det som att du är i bönen. Okej? Okay? Och när man är i bönen är det också större chans att ens dua blir besvarad. Så vad gör man när al-muaddin har gjort adhan? Du kan göra dua, lyfta händerna, be Allah azza wa jalla om vad du önskar. Eller du gör sunnah och du gör mycket dua i sujud. För att det närmaste man kommer till Allah är i sujud. Och det finns större chans att din dua blir besvarad. Generellt i sujud och specifikt mellan adhan och iqama. Hänger ni med? Så att det här är en tidpunkt där ens dua, inshallah och ta'ala, accepteras. Och också, de nämner ulama i slutet på bönen. I slutet på bönen så har profeten alaihissalam sagt att när man har gjort ett tashahud så kan man be Allah om vad man vill. Så det är också ett tillfälle där ett dua blir besvarad. Ja. Sen nämner författaren hadithen som jag nämnde innan från Salman att profeten alaihissalam säger att Allah är karim, hayyun karim, han är generös och blyg, att en person ska lyfta sina händer till Allah och att han inte ska besvara honom eller att han ska ta ner sina händer tomhänt. Och denna hadith bevisar då att det är sunna att lyfta sina händer i ett dua. Mashallah. Och det här är någonting som vi finner i profeten sunna alaihissalatu wassalam, att han brukade lyfta sina händer. Vad är al-hikma? Vad är visheten med att lyfta sina händer när man gör dua? Är det någon som vet? Ahsant, ahsant. Precis. Att man visar att man är i behov. Som en fattig tiggare. En person som vill ha. Hänger med? Det är en av visheterna med att lyfta sina händer i ett dua. Här kommer också en annan viktig fråga. Det finns, de lärda har nämnt, jag tror, tre olika sätt att lyfta händerna på. Ett är al-istighatha, när det är nöd. Och det är att du, som profeten al-islam, det var natten till slagen till Bedertur. Han stod under trädet och grät ur dua och lyfte händerna så högt att hans mantel föll ner. Så att man lyfter händerna över huvudet. Och det här är i nöd, katastrof, tillstånd. När man är som nödställd. Och samma sak då det är salat al-istisqa, då man ber om regn. Då är det också sunna att lyfta händerna över huvudet med handflatorna neråt. Okay. Det andra sättet att lyfta händerna på är vanligt. Gärna till nivå av ansiktet eller till axlarna, kan man säga. Så här, eller med händerna ihop, som vissa ulemar nämner. Och det tredje sättet är på fredagsbönen, som har nämnts i, jag tror det är Sahih Muslim, att när profeten Al-Islam gjorde khutbah och gjorde dua, så pekade han med sitt högra pekfinger. Han pekade med sitt högra pekfinger. Okej? Okay? Och därför när profeten Al-Islam gjorde jum'a och gjorde dua, så brukade han inte lyfta sina händer på det här sättet. Förutom om han bad om regn. Men om han gjorde en vanlig dua, så pekade han med pekfingret. Okej? Okay? Så det är sunna för imamen, inte de som sitter, att peka med fingret då man gör ett dua under fredagsbönen. Orkar ni 5 minuter till? Ni är igång. Uppvärmda. Författaren Sheikh Bassam, han nämner här Fasl fi adab du'a, kapitel om lite etik kring hur man gör du'a. Det är bara en och en halv sida. Han nämner från An-Nawawi i kitab al-Adhkar anna al-madhhab al-mukhtar alladhi alayhi al-fuqaha wal-muhaddithun wa jamaahir al-ulama anna al-tawa'if kulluha min as-salaf wal-khalaf anna du'a mustajabun aw mustajabun هكذا مستجاب قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم يعني alla dessa ulama från islam är enade på att ett dua är besvarad. Och han nämner att från al-adab, yani Imam an-Nawawi nämner att från etik som man ska upprätthålla då man gör dua, är, han säger här, atajannub al-haram ma'kalan wa malbasan wa mashraban, att man undviker att äta och dricka och klä sig med haram. Okej? Okay? Och det är också jätteviktigt. Han nämner här som en första sebab till att få sin dua besvarad är att man är en person som äter al-halal, dricker halal, känner haram, halal och klär sig med halal. Och ni vet den kända hadithen i Sahih Muslim då profeten al-Islam nämnde den här mannen som var på resande fot. Han lyfte sina händer och säger: Ya Rabbi, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa wudhiya bil haram, fa anna yustajabu li dhalik. Hur ska Allah besvara hans dua? Sa profeten al-Islam, hans kläder är haram, hans dryck är haram, hans förtjänst är haram, allting är haram. Hur ska Allah besvara hans dua? Så att äta haram och tjäna haram kan vara en faktor till att en sebab till att ens dua inte blir besvarad. Så det ska man verkligen akta sig för. En muslim ska alltid tjäna halal och äta halal. Den andra orsaken som är en faktor till att ens dua blir besvarad är al-ikhlas lillahi ta'ala. Och han säger att det här är och här al-adab huwa a'zamu al-adab fi ijabati ad-du'a. Det är den viktigaste av orsaker för att ens dua ska bli besvarad. För att al-ikhlas är det som är själva, yani vad kan man säga, nyckeln till att ens dua ska bli besvarad. Allah azza wa jalla nämner i Koranen mukhlisina lahu ad-din. Yani de åkallar Allah med uppriktighet i religionen. Så om man åkallar Allah utan uppriktighet, så är det stor chans att ens dua inte alls blir accepterad. Hänger ni med? En person gör dua, du gör inte dua för att De kollar på dig i moskén. Eller man ska säga, åh, vilken sheikh. Eller ska ta ett kort och hänga på väggen. Nej, du gör du'a med ikhlas. Uppriktighet, inte för ria, inte för att visa upp det. Så en av de viktigaste sakerna som genomsyrar hela islam. Att allting vi gör, gör vi med uppriktighet. Thalithan wa minha al-wudu. Att man också är i ett tillstånd av wudu. Rabi'an istiqbal al-qibla. Att man är vänd mot al-qibla. Khamisan athna ala Allah azza wa jall. Att man inleder sin dua med att prisa Allah azza wa jall. Sadisan as-salat ala an-nabi alayhi salatu wassalam. Yani när man inleder sin dua lyfter man inte bara händerna och säger Allah ge mig pengar, utan börjar med att prisa Allah. Säger jag Allah ya Razzaq, ya Wahhab, ya Karim, och tacka Allah för allting gott du har fått och så vidare. Kanske be om förlåtelse. Och sänd också salat och salam över profeten Muhammad alayhi salat och salam. Wa minha bast al-yadayn wa raf'uhuma hadwa al-mankibayn. Och från orsakerna till att du'a blir besvarad är också att öppna sina händer och ha dem lyfta till nivå av axlarna. Wa minha at-ta'addub wal-khushu' wal-maskana. Och från al-adab är också att man har yani etik. Man beter sig. Man har en khushu, ödmjukhet. Man gör sig liten inför Allah azza wa jalla, khudu, ödmjuk. Wa hadha al-maqam ahaqqu al-maqamat bi hadhihi al-awsaf. Yani jätteviktigt när man åkallar Allah att man är ödmjuk. Man är som en fattig tiggare. Man ska inte be Allah högmodigt, tror att man är någonting framför Allah azza wa jalla. A'udhu billah. Som Allah har sagt i Koranen, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Yani åkalla Allah ödmjukt och tyst, yani skrik inte, höj inte rösten, utan på ett mashallah försiktigt sätt. Tasi'an wa minha an yas'al Allah bi asma'ihi al-'idham al-husna. Att man åkallar Allah med hans vackra namn och egenskaper. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah säger till honom tillhör de vackraste namnen, så åkalla honom med dem. Det är också viktigt. När du gör dua och du vill be om till exempel förlåtelse, då har Allah vissa namn som är, tyder på att han är förlåtande. Åkalla då Allah med de namnen. Som vilka namn tyder på förlåtelse? Testa era kunskaper här. Vilka av Allahs namn tyder på förlåtelse? El-Ghafur. El-Ghaffar. El-Ghafur, El-Ghaffar. Och ja, at-tawwab, at-tawwab, ghafir al-dhanb, allahumma innaka anta, vad säger man Laylat al-Qadr? Vad säger man Laylat al-Qadr? Vilken är den bästa dua? Allahumma innaka anta al-afu. Det är också ett av Allahs namn. Och det är det du sa, eller? Så alla de här namnen tyder på att Allah azza wa jall förlåter. Han är förlåten. Så åkalla Allah med dessa namn. Eller du vill, som vi sa, kanske ha risk. Du har arbetslös, du har skulder, du behöver pengar. Säg Allah ya Razzaq, anta al-ghani wa ana al-faqir. Du är den rike, jag är den fattiga. Anta al-wahhab, du är al-karim, du är al-mannan. Och så vidare. Eller be Allah azza wa jall med dessa namn som du är relaterade till det som du ska be om. Ashiran wa minha al-i'tirafu bid-dhanb. Det tionde, att man erkänner sina synder när man gör dua. Vad är bevis på det? Ni kan. Adam alayhi salatu wassalam. Vad sa han? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Yani han började med att erkänna sina synder. Och också Dhannun alayhi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Och profeten alayhi salatu wassalam har nämnt att om du säger det, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin, vad säger hadithen, 3 eller 7 gånger, så kommer din dua bli besvarad. Så att, erkänn dina synder. Säg, ja Allah, jag har gjort fel mot mig själv. Och också den duan som profeten alayhi salatu wassalam lärde Abu Bakr att säga innan teslim. Det är också det, att Herre, jag har gjort fel mot mig själv, mycket fel, och endast du förlåter synder och så vidare. Så ett jättebra sätt att inleda sin dua på är att erkänna sina brister, tillkortakommanden och de synderna som man har gjort. 11, den elfte, en yes'ala bi azmin wa ragba wa ajid wa ijtihad. Att man ber Allah Azza wa Jal med övertygelse, med hopp och ijtihad. Det här var det vi nämnde innan lite grann. Att man ber Allah ihärdigt. Det är rätta ordet på svenska. Yani ihärdigt, ijtihad wa ijtihad. Yani be Allah verkligen. Ja Allah, du är seriös. Och profeten alaihissalam han sa att inna Allah la yastajibu du'a min al-qalb al-ghafil. Hjärtat som är frånvarande. Var där, var fokuserad. Sitt inte och kolla till höger och vänster och tänk på andra. Nej, utan be Allah och var ihärdig. Yani be Allah flera gånger. En och samma sak, du kan repetera den 10 gånger. Hänger du med? Som verkligen jag vill ha den. Ge mig denna sak. Okej? Okay? Och sen också säger han här ihdar al-qalb wa tahsin al-raja. Att man ber med ett närvarande hjärta, som vi nämnde. Och god tro och hopp på Allah Azza wa Jal. Och minha at-takrir ad-du'a wa ilha fi. Det nämnde vi också, att man repeterar sin du'a. Och profeten alaihissalam brukade repetera sin du'a ibland 3 gånger. Yani be om samma sak 3 gånger eller mer. Och minha an la yasta'jil. Och att man inte har bråttom när man gör du'a. Att man säger jag har gjort du'a, den besvaras inte. Profeten alaihissalam sa er du'a besvaras så länge ni inte stressar och säger jag har gjort du'a, den har inte blivit besvarad. Yani säger du så, då blir den inte besvarad. Utan gör du'a och inshallah, det kommer. Eller som vi sa, du får någonting annat. Men säg aldrig, jag har bett Allah och jag har inte fått. Utan det är bara en tidsfråga. Okej? Okay? Så man ska inte ha bråttom. Han säger också, och minha en yatarassad al-awqat al-sharifa. Att man avser de speciella tiderna för du'a. Vilket nämns på nästa sida, men tar vi nästa vecka. Och minha yagtanim al-ahwal al-sharifa. Att man också tar tillvara de speciella tillfällen då man gör dua. Som att göra dua i sujud. Då man är närmast till Allah och det är störst chans att ens dua blir besvarad. Eller då regnet kommer ner. Då har nämnts i hadithen att dua besvaras då det regnar. Det är rahma. Men tänk på det här med sujud. Vill du verkligen ha någonting? Gör wudu, be 2 raka och gör en lång sujud till Allah. Och gör de här sakerna. Prisa Allah, tacka Allah, be om förlåtelse. Och be om det du söker. I sujud. Och repetera det om och om igen. Så gör du nästa sujud. Be om samma sak igen. Okej? Okay? Inshallah du kommer att få det du ber om. Så i sujud. Jätteviktigt att göra. Mycket, mycket. Dua. Många gör snabbt. Bara sujud i någon sekund. Men subhanallah, närmast du kommer till Allah. Den bästa ashraf. Yani tillfället i dunya är när du är i sujud till Allah Azza wa Jalla. Du närmaste din själ kommer till Allah är i sujud. Så be Allah Azza wa Jal om vad du vill. Och sen den sista punkten som här nämns. Att man ber Allah med lisan al-dhilla wal-iftiqar. Att man ber Allah ödmjuk som en fattig en person i behov. La bi lisan al-fasaha wal-intilaqa. Inte att man ber med så här vältalighet, att man är oberoende eller att man gör sig stor inför Allah. Nej, utan gör dig fattig, liten och behövande inför Allah Azza wa Jal. Ödmjuk. Och inshallah vi fortsätter på detta mycket spännande ämne nästa vecka. Inshallah ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa hayakumullah. Och inshallah vi fortsätter då nästa lektion.